Romarbrevet. Och jag vill ta med dig till det 14:e kapitlet. Romarbrevet kapitel 14. Och vi läser verserna 7, 8 och 9. Romarbrevet 14, 7-9. Ty ingen av oss lever för sig själv, och ingen dör för sig själv. Lever vi, så lever vi för Herren. Dör vi, så dör vi för Herren. Vare sig vi lever eller dör, tillhör vi alltså Herren. Ty Kristus har dött och fått liv igen för att han skulle vara Herre över både levande och döda. Amen. Jag vet inte hur det är med dig, men ibland så tror jag att vi behöver påminna oss om att vi behöver leva livet. Eller hur? Vi behöver leva våra liv här och nu. Vi behöver fokusera på det som är just nu tillsammans med Gud. Därför Gud har alltid något väldigt spännande för oss. Jag tror att Gud vill vara med oss hela tiden. Gud är livets Gud, men vi har också i texten förstått att Gud finns med i döden. Och då skulle jag vilja säga fyra saker ikväll, med några underpunkter. För det första så skulle jag vilja säga, räkna med livet. Livet är en Guds gåva. Vi kan vara överens om det. Jag tror ingen av oss som är här ikväll är till om en slump. Jag tror att Gud var med i den kärleksrelation som din mamma och pappa hade tillsammans en gång. Och resultatet blev du. Och när du ser dig själv så kan du vara glad över att det blev just du. Ibland så ser vi ner på oss själva. Vi har så lätt för att se det som är våra brister. Vi har så lätt för att se på det som vi liksom inte klarar av och det vi inte kan och det som är liksom våra hinder i livet. Inte du såklart, men vi andra har lite lätt för det där ibland och ser det på det sättet. Men jag tror att det är viktigt att vi ändå ser oss som just det vi är, nämligen en Guds gåva. Livet som du och jag har fått är ett liv med stor rikedom. När du och jag lever så får vi vara med om väldigt mycket, eller hur? Någon har sagt så här att det har hänt mer de sista 100 åren än det gjorde de 1900, eller vad det nu blir, 50 miljoner år innan, så att säga. Eller hur? Alltså, det har skett en explosion av allting. Och det senaste dumheten som människan har kommit på nu, det är att man ska åka upp till Mars. Enkel biljett. Alltså det är så korkat så det, jag förstår det inte. Eller hur? Nej, vad skönt att det var någon till. Alltså vi är födda med ett liv i sån rikedom så det är alldeles makalöst. När du och jag ser oss runt omkring och ser det som är det vi kallar för naturen, så ser vi ju att det är en fantastisk rikedom. Det är blommor, färger, former, växter som är något alldeles makalöst och något alldeles fantastiskt. När vi ser på varandra så ser vi att Gud inte bara hade en, håller på att säga humor, han hade en sån fantastisk rikedom när han kan göra miljoner efter miljoner efter miljoner människor och vi kan ändå se skillnad på varandra. Det är rikedom, eller hur? Det liv som du och jag har behöver vi räkna med. Vi behöver ta det på allvar. Ibland så tar vi så mycket för givet. Vi tar för givet att vi ska kunna värma oss när vi fryser. Jag frös lite i morse. För första gången i mitt liv, tror jag, så har jag varit på en friluftsgudstjänst i januari månad. Hur många har varit det? Ingen har varit det. Då fick jag... Ja, du! Ja, precis. Ja, i Kongo. Ja. Jo, jag var på en friluftsgudstjänst i morse. Eller i förmiddags här. Det var fantastiskt. Men det blev jobbigt efter ungefär 57,5 minut. Och man hade fått stå stilla i snön. Hade man fått röra sig? Ja, det hade man kanske fått. Jag frågade ju ingen, men vi stod ju där och var försiktiga svenskar. och det blev lite svalt mot slutet. Vi tar så för givet att vi ska kunna värma oss när vi fryser, eller hur? Vi tar så för givet att vi ska kunna äta oss mätta. Vi tar så för givet att vi ska kunna ha varma kläder på oss. Vi tar så för givet att vi ska kunna få lönen på rätt dag och allt det där. Det är så mycket som vi tar för givet i våra liv. Och jag tror att vi behöver fundera kring ibland, vad är det jag har? Vad är det som är mitt liv? Som gör mitt liv värt att leva? Som gör mitt liv så att jag faktiskt känner att det är en skönhet att finnas på den här jorden just nu? Just därför att det är en sån rikedom. Just därför att livet har en sån skönhet med sig att erbjuda till oss och bli en del av. Med detta sagt, så måste vi också konstatera att livet faktiskt för med sig en viss kamp. Det är inte varje dag som allting är bara roligt, rosenrött och härligt. Ibland så upplever vi i våra liv en smärta. Därför att det är kanske just det som är livet. Det finns saker i våra liv som hjälper oss att förstå våra toppar. Det är att vi också någon gång finns i dalen. Någon sa så här: om vi bara har solsken så blir det öken. Och jag tror att det ligger väldigt mycket i det. Men när kampen och smärtan möter oss, när vårt vardagsliv drabbas utav det där som ingen av oss egentligen vill ha och som ingen heller vill önska någon annan, så finns det en som vill gå med oss. Om jag lever, så lever jag för Herren. Bara det kan ju vara en kamp. Min äldsta dotter, som nu är 18 år, går på gymnasiet, får ibland uppleva kampen och smärtan att vara ung och kristen. Det är inte bara det där, halleluja, det är underbart hela dagen. Nej, det är inte det. Därför man möter andra människor som tror på ett annorlunda sätt. Eller som kanske inte tror alls. Som hånar, som föraktar, som vill slå undan fötterna, som vill göra livet surt i största allmänhet, bara för att. Att vara en kristen har också ingredienser av att det faktiskt är smärta och kamp. Men vi har en som finns vid vår sida. Vi har en som går med oss. Om jag lever, så lever jag för Herren. Därför han är med mig. Han hjälper mig. Han hjälper mig ibland att stå ut. Han hjälper mig ibland med de där mötena då livet bara får en ny sån där mumma, kyss, eller inte kyss, vad heter det, mumma, ja, jag vet inte ens om det heter det, men det blir bra helt enkelt. Dagen efter nyårsdagen så åkte Rebecka på ett läger där borta på Hjälmargården. 180 unga människor kom samman tillsammans med ett 30-tal ledare drygt. En bit över 200 unga människor samlades för att prisa och tillbe den levande guden. Och så fick hon växa på nytt igen, fick en ny kraft. Och så kom hon till skolan första dagen och var tillbaka i det där som var jobbigt och svårt och tufft. Och så kommer hon hem och så säger hon: jag tog inte emot det på samma sätt som förra terminen. Någonting hade hänt. Ett nytt möte med Gud. Därför att lever jag, så lever jag för Herren. Jag tror att vi behöver en stor portion av den humor som Gud har. Igår kväll så hade vi glädjen, några av er var där också, i Pingstkyrkan i Laxå. I princip fullsatt var och lyssnade på Jonas Helgesson. Tidningen ville inte skriva för mycket om det, för det var ju väldigt positivt, så de tog en desto större bild istället. Det är så med tidningar ibland, de kan bara skriva lite och ha stora bilder, då slipper de att skriva. Journalister. Men det som var intressant, det var att den här journalisten pratade med mig innan. Jag råkar ju vara ordförande i Kristna rådet i Laxå också, precis som här i Töreboda. Och så hade vi en ganska lång pratstund. Dels hade vi det på telefon innan, och sen när jag kom dit så ville hon fortsätta. Och så pratade vi om bönen. För vi var ju inne i böneveckan. Det här var ju finalen på vår bönevecka. Den bönevecka som vi börjar i Töreboda nu. Vi låg lite före. Hur som helst, så kom vi in och pratade om bönen. Och så säger den här journalisten så här: jag som inte tror på din Gud, tror du att han ändå hör min bön om jag skulle be någon? Efteråt så får man ju hur bra svar som helst, eller hur? Men när man är där, vad säger man då? Och då sa jag: jag vet att han hör din bön. Om du ber en bön som du inte riktigt vet vem du ens ber till, så tror jag att han hör. Och jag tror dessutom att han kan svara. Och så hade vi ett långt samtal. Och så kom en av hennes fördomar som så många andra har. Nämligen det där: får man skratta i en kyrka? Stanna och se. Ja, jag tror man får det. Jag tror att Gud har humor. Jag tror att humor är kanske det allvarligaste som vi människor har att hantera. Och för att klara av den där kampen, för att klara av den där smärtan, så tror jag att humor är så befriande. Titta till exempel på judarna under andra världskriget. Hur de utvecklar nästan galghumor. Därför att det var enda sättet att på något sätt försöka överleva. Och jag tror att humorn tillhör livet. Jag tror att vi får skratta tillsammans, för det avväpnar människor. Det gör det lättare att också förstå vad Gud vill säga till oss. Räkna med livet. Min andra punkt: räkna med döden. Visst är det så att döden många gånger kommer som en fiende. Det kan ske genom en olycka. Det kan ske genom en sjukdom. Och döden kommer dit som en ovälkommen inkräktare rakt in i en hel släkt. Den här fienden bryr sig inte om att det smärtar för dem som blir kvar. Jag tror att den som dör har det ju hur bra som helst. Eller hur? Därför det läste vi ju i texten. Att om jag dör, så dör jag för Herren. Döden finns runt omkring oss med sin ständiga närvaro. Men då blir ju frågan, kan man bli vän med döden? Kan man bli vän med döden som kristen? Jag tänker, jag tror det. Paulus uttrycker det väl ungefär så här. Hur uttrycker han nu då? Han räknar döden som en vinning. Alltså, det finns någonting gott med att dö. Därför att då får jag komma hem. Då är jag framme. Då är mitt mål på något sätt nått. Jag har fullbordat det som var mitt liv. Det intressanta för mig, det är inte att fylla mitt liv med massa år. Utan att fylla mina år med liv. Tills jag är framme vid den gränsen där det nya börjar. Döden finns. Vi kan inte förklara bort den. Vi ska inte låtsas som att den inte finns. Vi måste förhålla oss till den och säga att den är äkta och riktig. Men det för mig in på min tredje punkt, nämligen att räkna med evigheten. Döden är ju bara ett kolon. Det är en fortsättning. Det finns någonting som kommer efter det här slutet. Vi skulle kunna säga, som biskop Åke Bonnier sa i sin predikan idag. Det var nämligen två biskopar på det här friluftsmötet. Hans-Erik Nordin från Strängnäs och Åke Bonnier från Skara. Det var ju så att Laxå blev ett pastorat, och det var därför det var på mitten där vid Bora klostret och ja, sådär. Och så var det massa biskopar och prelater där och ja, och några till. Hur som helst, han säger i sin predikan, han citerar Robert Broberg tror jag det var. Han hade fått någon skiva, vinylskiva en gång när han var ung, det var ju länge sedan. Och så på slutet av den där vinylskivan så upprepar han Robert Broberg de här orden då. Är det slut nu? Nej, det är nu det börjar. Är det slut nu? Nej, det är nu det börjar. Och jag tror att det är precis det som vi skulle kunna uttrycka när vi räknar med evigheten. Är det slut nu? Nej, det är nu det börjar på riktigt. Fortsättning följer. Men det finns också ett allvar i evigheten. Om vi räknar med att det finns en evighet, så finns det ju också ett allvar. Var vill jag att den evigheten ska vara någonstans? Är det så att Gud har förberett någonting för sitt folk? Jesus själv säger, jag har gått före, jag vill förbereda rum för er. Därför jag vill att där jag är, där vill jag att ni ska vara. Jag vill ha gemenskap med er i evigheten. Jag vill att ni kommer dit. Jag vill bara dit och förbereda lite först. Men det är också ett allvar. Om vi säger nej till Jesus, vad händer då? Finns det en annan plats? Predikanter och andra höga människor har ibland, om nu predikanter höga, har försökt ibland att liksom ta bort det här. Sudda ut lite av det allvarliga. Säga att det kanske inte är så farligt. Kanske att det ordnar sig ändå på något sätt. Jag är inte säker på det. Fast jag överlåter det åt Gud. Därför det är han som har makten att döma. Det är han som kommer en gång och skilja får och getter. Skilja det onda med det goda. Skilja de som ville leva sitt liv för Kristus. De som ville dö för Kristus. Och de som valde att inte göra det. Här finns ett ansvar på dig och mig som Guds folk. Att berätta vad vi tror på. Berätta hur vi ser på bibelordet. Förvisso, det är Gud som dömer till slut. Men utifrån ordet så får vi ändå vara tydliga. Jag tror på en Gud som har gjort en evighet möjlig. Men då måste vi säga ja. Vi har nyss firat jul. Hur många av er fick en julklapp? Förra året, alltså inte nu i år, för det har inte varit än, men förra året. Hur många fick en jul? Ja, precis. När du fick den här gåvan så var du tvungen att ta emot den, eller hur? Det var ju inte så att det bara låg där och du gjorde ingenting med den. Du öppnade den inte, den ligger ju inte kvar där än. Utan du fick ta emot den fysiskt, ta bort all snöre, ta bort all eländig tejp. Jag älskar att tejpa paket, det är underbart. Ta bort allt det där pappret, därför att du ville se vad det var i det, eller hur? Du var ju lite spänd och intresserad, vad är det som ligger där i? På samma sätt tänker jag om den gåva som Jesus ger till oss. I form av den evighet han har förberett. Så säger han, här är gåvan. Men du måste ta emot den. Du måste bli ett med det ord vi har läst ikväll. Jag vill leva för Herren. Men jag vill också dö för Herren. Till sist det fjärde. Då gäller det att räkna med Jesus Kristus. Jesus är ju livets, dödens och evighetens Herre. Om jag vill leva livet med stort L, det där livet som är intressant att leva. Det livet som är spännande och nytt varje dag. Det är livet tillsammans med Jesus. Det är när man på morgonen får säga, god morgon helige ande, nu har vi något nytt att se fram emot. Här är de människor jag möter idag. Låt mig få bli till ett vittnesbörd. På något sätt. Har vi blivit en kyrka som folk inte lyssnar på längre därför att de ser hur vi lever? Hängde ni med? Har vi blivit en kyrka där vi har en hög bekännelse men vi lever så långt borta från det i vardagslivet? Eller är vi en kyrka man vill lyssna på för att man ser hur vi lever? Det vill säga, har ord och liv nått varann? Där jag lever för Kristus, men där jag också är beredd att dö för honom. Uppenbarelseboken 21:4 säger så här. Han ska torka alla tårar från deras ögon. Döden ska inte finnas mer. Och ingen sorg, och ingen gråt, och ingen plåga. Ty det som förr var är borta. Det ska komma någonting nytt. Ett nytt liv. En evighet tillsammans med den Gud som skapade allt. Som skapade dig till den du är. Med alla dina gåvor som du har. Med allt som du kan. Med allt det där underbara som bara är du. Det har Gud gjort. Använd dig av det. Ibland har vi begränsningar i våra liv. Det har Jonas Helgesson också. Hans stand-up show igår var långt ifrån det man kan höra på ute i världen. Det handlar inte så mycket om skämten. Det var skämt också, det var mycket skratt. Men det var ett allvar mot våra fördomar. Det var ett allvar som talade om du kan finna Gud. Och han sa, du behöver egentligen bara 2 likes på din Facebook. Du behöver egentligen bara 2 likes. Du behöver Guds like. Han gillar dig. Han är med dig. Han tycker om dig. Han vill ha med dig att göra. Han vill ha med ditt liv att göra. Det andra likeset du behöver, det är att du börjar likes dig själv. Det vill säga, du kan se dig själv. Och kanske med de brister du har i ditt liv. Men börja tycka om dig. Börja tacka Gud för de gåvor som ändå finns. Därför att det är just de gåvorna som kan föra andra människor till tro. Lever vi, så lever vi för Herren. Dör vi, så dör vi för Herren. Låt oss be. Kära Jesus Kristus, tack att du är med oss alla dagar. Tack att vi får leva våra liv tillsammans med dig. Här ibland så är våra liv ganska kaotiska. Det är mycket kamp. Det är mycket smärta. Och vi vet inte riktigt kanske hur vi ska nämna allt eller säga allt. Eller ens vill vi det kanske. Utan det är så mycket som vi håller för oss själva. För den som frågar om vi mår bra orkar egentligen inte vänta på svaret. Tack Herre för att du vet allt. Du vet vad vi går igenom. Varje dag. I vår smärta, i vår sjukdom, i vår problematik, i vår familj, i vår församling. Allt Herre vet du. Och ändå vill vi säga, Herre, vi vill leva våra liv för dig. Men Herre, gör oss också beredda för uppbrott. Vi vet inte om vi kommer att besöka den här kyrkan om mer. Kanske att vi kommer ryckas dig till mötes i natt. Kanske när vi kör hem, kanske på något annat sätt. Bara du vet också det. Herre, gör oss beredda. Inte rädda, inte känna fruktan. Utan när vi dör så vill vi också göra det för dig. Tack Herre för att du har varit med oss ikväll. Tack för det vi har fått sjunga tillsammans. Tack för det vi ska få göra i slutet av vår gudstjänst. Och Herre, om det är någon som vill ha särskild förbön så vill vi ge utrymme för det. Där vi ber för varandra. Där vi omsluter varandra Herre i den här smärtan, i den här kampen. Eller för den delen i glädjen över att leva tillsammans med dig. Rör vid ditt folk idag. Vi ber. I Jesu Kristi namn.